Välkommen till Stridens hopp, en serie som sätter fokus på en okammens strid för sanningen och hoppet hos dem som försvarar den. Under den nästa timme ska vi tillsammans samtala om ett ämne som går vidare från reformationen. Vi har sett på under de senaste program tillsammans hur den reformationen har spridit sig över hela Europa. Och hur den att i reformationens följe har Bibeln blivit introducerad som Guds ord. Den har blivit översatt i många länder till lokala språket så att folk har kunnat få tag på Bibeln på deras eget språk och begynna och sätta sig in i vad det är Guds ord egentligen har att säga. Vi ska se på idag speciellt Frankrike, ett område där att det var ett väldigt stort hat mot Bibeln, mot protestantismen, och man gjorde allt vad man kunde för att rota ut den. Och protestantismen hade svårt med att slå igenom och kom faktiskt aldrig till att få ett riktigt genombrott i Frankrike. Tvärtemot så fick man klart att riva bort den. Man snackar om uppemot 100 000 protestanter över den här tidsperioden som blev dödat, som blev martyrer. Många blev dödat på hemska sätt som vi såg. Och man gjorde allt vad man kunde för att få bort Bibeln speciellt. Det var det man ville inte ha. Och, det här är en intressant historia som när vi ser på den här så är det faktiskt en profetia, ett kapitel i Bibeln som refererar till det som hände i Frankrike över de här århundradena. Och det är något av det som vi ska ta tid till idag och se på. Och då snackar vi alltså om Uppenbarelsesboken kapitel 11 och se hur den passar in på historien från Frankrike i århundradena från reformationen och vidare framåt. Var är vi i Uppenbarelsesboken kapitel 11, Kenneth?
Ja, det är ju lite komplicerat att bara hoppa rätt in i Johannes uppenbaring utan att si någon ord runt detta då, självsagt. Mm. Den har ju sin struktur och den startar med 7 menigheter, fortsätter med 7 sejl och så 7 basuner och så går det vidare. Det som protestanter traditionellt har fulgt är ett speciellt princip som vi kallar för det historiska fortolkningsprincipet. Mm. Det går ut på att disse fortlöpande visionerna i Johannes uppenbaring, vart de representerar den totala kyrkohistorien. Mm. Så det vill säga att menigheterna representerar den totala kyrkohistorien, den första menigheten.
Alltså olika tidsålder i historien.
Tidsperioder genom historien, ja. Och slik är det också med sejlene och basunerna. Bara för att sätta detta i ett perspektiv i en ramme. Ja. Så när vi kommer till uppenbaringen 11 så ser vi att det finner sted efter den 6:e basunen och för den 7:e basunen. Mm. Så det betyder att vi befinner oss ett sted mot slutten av historien. För allerede genom de första basunerna så har historien utspilt sig och vi har kommit nå helt till slutet av historien.
Så genom ett studie av uppenbarelsesboken och förstå det du beskriver med de forskjellige menigheterna, basunerna och plakarna, så får jag liksom ett tidsperspektiv.
Riktigt, ja.
Och då hoppar jag in i ett kapitel som då är placerat i det tidsperspektivet. Ja. Då har jag redan där en förståelse av vad jag är.
Så där får vi ett litet hint om att vi befinner oss mot den sista tiden av jordens historia.
Och det förutsätter vi då just nu för att vi kommer inte gå igenom en detaljerat på hela uppenbarelsesboken. Så vi får bli nöjda att ta lite som förgivet just nu för att gå vidare då.
Och då kan vi ta vers 2 och vers 3 här i kapitel 11. Där står det, men förgården utanför templet, la den vara och mål den icke, för den är gitt till hedningefolkene. Och de skall tråkka ned den helige stad i 42 månader. Här har vi denna perioden på 42 månader, som också står beskrivet som 3,5 år och 1260 dagar. Den är beskrivet 7 gånger i Johannes uppenbaring och Daniels bok denna perioden. Det är ingen andra tidsperioder i Daniel uppenbaringen som är beskrivet mer än en gång. Og her har vi en som beskrevet 7 ganger. Så det betyr at det er noe spesielt med denne tidsperioden. Mm. Og den tidsperioden er også den tidsperioden for antikristen. Vi finner den i Daniel 7, og vi finner den andre steder, som sagt. Så gjennom disse 1260 dagene, symbolske dagene, så skulle altså tempelet, det skulle tråkkes ned, forgården utenfor tempelet, la den være, mål den ikke, for den er gitt til hedningene, og de skal tråkke ned den hellige stad i 42 måneder. Mm. Den hellige stad er Jerusalem, og Jerusalem er et bilde på Guds folk, mens Babylon i Bibelen er et bilde på de som ikke er Guds folk. Mm. Ja. Det kan være ekte Guds folk i Babylon, men systemet er ikke et Guds system. Jerusalem i Bibelen er Guds system. Mm. Og slik brukes disse symbolene. Og når vi lar Bibelen fortolke seg selv, så blir dette veldig klart da. Mm.
Og det, den som tid av forfølgelse til Guds folk og har blivit förtryckt under den här 1260 dagar.
Riktig, ja.
Det är inte första gången här som vi hittar det, utan det hittar vi med en bakgrund till uppenbarelseboken i Daniels profetior. Det jag tycker det är en av nycklarna till att förstå vart vi befinner oss här. Det är en till sak som kan hjälpa oss just den här tidsperioden. Att veta vad kapitel 11 i uppenbarelseboken handlar om.
Ja. Och den är inte helt ny för oss heller i programmet här. För vi har sett den här tidsperioden i tidigare program och vi fokuserade speciellt på begynnelsen av tidsperioden och så lite grann på det. Men jag tycker, som du säger, det är viktigt här igen att förstå helheten och se hur det här hänger ihop med den historia som vi har studerat tillsammans.
Ja, och det tror jag är viktigt, för just nu när vi är så långt i serien, när vi har gått igenom så mycket av historia i kristendomen och i Europa och vad som har hänt i mänskligheten, när vi har den historien på plats, då kan, när vi läser om Bibelns profetior om den här tiden, så är det lättare för oss att få allting på plats.
Ja.
Och om vi går tillbaka till Daniels profetior, så är det två profetior där som jag tycker är viktiga och intressanta i sammanhanget. För reformationen och antikristmakten som Bibeln talar om, det är inte första gången som Jesus eller Bibelns Gud varnar sitt folk för förföljande makter. Mm. Det har han gjort tidigare genom historien för att ge hopp i den här konflikten, den stora strid som pågår här på jorden. Exemplet är i Daniel kapitel 2, där Gud förutsäger framtiden och beskriver förföljande makter genom olika metaller i en staty. En staty där huvudet är av guld, där armar och bröst är av silver, buk och höfter utav koppar eller brons och ben utav järn. Och järnbenen sen splittrar upp sig i fötterna och de 10 tårna i en blandning utav järn och lera. Mm. Vi kan spekulera om vad det här betyder. Men likt reformatorerna så vill vi låta Bibeln tolka sig själv. Och i Daniel kapitel 2 så är det ganska enkelt. Jag tror nästan vi ska läsa det där så att vi gör det tydligt för oss. Även om vi inte kommer gå igenom det här i detalj, så vill jag ändå etablera det, att Bibeln kan förklara de här sakerna själv. Om vi läser Daniel kapitel 2 och i vers 37 så står det så här.
Och innan du går in där, så det var bakgrunden till den här statyn här är ju en dröm som Nebukadnessar som konge i Babylon har haft. Han har funderat på framtiden i sitt rike och lekt på sin säng. Och då får han en dröm där han ser den här statyn. Och Daniel går in i vad det här betyder.
Så Bibeln tolkar här och förklarar själv vad det betyder. Mm. Daniel säger till kungen i Babylon så här. Detta var vers 37. Du, o konung, konungars konung, som himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära. Vers 38. I din hand har han gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än bor. Och han har satt dig till herre över allt sammans. Du är det gyllene huvudet. Mm. Och i vers 39. Men efter dig ska det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt. Och så vidare beskriver Bibeln själv att de här symbolerna är utav metaller, är symboler på riken. Mm. Kungariken eller makter. Där guldet är en symbol för Babylon Och sen ska det komma andra riken. Och tittar vi i historien så har det här skett. Mm. Efter Babylon så kommer ett rike Persien som symboliseras av silvret, Greklands och bronsen. Romarriket symboliseras passande nog av ett rike som är hårt som järn och krossar och förstör alla andra riken. Precis det som romarriket gjorde i historien.
Ja.
Men sen beskriver också Bibelns profetior i Daniel 2 att romarriket, järnriket, ska splittras upp. Järnbenen splittras upp i en blandning av järn och lera i fötterna och tårna i den här statyn. Och fascinerande nog, samma bild hittar vi i Daniel kapitel 7. Där de här rikena symboliseras med andra symboler. Där är det djur. Ett lejon, en björn, en leopard och det sista ett fruktansvärt djur som beskrivs som ett djur med järntänder. Återigen en parallell till järnbenen i Daniel kapitel 2. Och likadant här så kommer de här detaljerna i Bibelns profetior fram. Där i Daniel 2 splittrades järnet upp i tårna. 10 tår. Och i Daniel kapitel 7 så splittras det här järnriket upp i horn. 10 horn. Så vi ser en splittring av det här sista riket som historien kan identifieras som det romerska imperiet.
Mm.
Och i historien ser vi också att det romerska riket på 500-talet, slutet på 400-talet, där också splittrades upp. Barbariska stammar kom och det blev interna konflikter och helt enkelt det föll sönder. Först i öst och väst Rom och sen i de barbariska stammar och de riken som idag utgör det vi kallar Europa. Som helt enkelt det splittrade Rom. Det här sa Bibelns Gud 500 år innan Jesus föddes. Och det slutar med romarrikets splittring i de 10 tårna, i de 10 hornen 500 år efter Jesus. Det här är en period på över 1000 år. Där Bibeln gör något helt otroligt när vi jämför med alla heliga skrifter som finns på den här planeten.
Ja.
Och det är att den förutsäger korrekt världshistorien långt innan det har skett.
Ja.
Men där slutar inte Bibelns Gud. Bibelns Gud fortsätter och säger att fokus blir nu i Daniels profetior. I det här splittrade Rom, i de 10 hornen, så kommer ett annan makt fram. Som beskrivs som ett litet horn.
Mm.
Och i historien ser vi att det också har hänt. Låt oss läsa det i Daniel för att se hur det beskrivs. I Daniel kapitel 7 och vers 24-25 där så beskrivs den här makten som växer fram i det splittrade Rom. Ur romarriket så står det så här. En förklaring nu på Bibelns profetia. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Det handlar alltså om Rom.
Mm.
Och efter dem ska en annan uppstå som ska vara olik de förra och han ska slå ner 3 kungar. Denne ska tala mot den högste, det är Gud. Och han ska ansätta den högstes heliga, det vill säga Guds folk, de som följer Gud. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Och det ska ges i hans hand under en tid, tider och en halv tid. Här är en av de beskrivningar i Bibelns profetior på det som bibelstudenter kallar för antikristmakten. Det här lilla hornet som enligt Daniels profetior hade sitt ursprung ur Rom. I det splittrade Rom. En makt som växer fram därifrån. Och om man fortsätter läsa vers 26 så står det att det här ska existera ända fram till, det står så här, men i vers 26, men dom ska hållas och hans välde ska tas ifrån honom och han ska fördärvas och förgöras i grund. Men riket, makten och helheten av alla riken under himlen ska ges oss till folk som är den högstes heliga. Där beskrivs att det här riket ska existera, inte bara att det ska uppstå från Rom 500-talet, utan att det ska existera ända fram till det som kallas för domen här. Eller upprättandet av Guds rike. Mm. Som enligt Bibelns beskrivning blir upprättat efter Jesus återkomst. I Daniel 2 symboliserat med den här stenen som kommer för att upprätta Guds rike.
Så där har du alltså redan det, en perspektiv på hur lång tid den här makten ska vara. Sen känner jag igen något intressant här. För det är ju en tid här, en tid. Och tider, 2 tider och en halv tid, alltså 3,5 tid. Och mycket enkelt så är det ju tolkat som 3,5 år.
Ja.
Och räknar jag ut hur många
hur lång tid det är, 3,5 år, det svarar ju till 42 månader eller 1260 dagar. Och, och det var ju något som jag tycker du pratade om här, Kenneth, den samma tidsperiod som du läste från Uppenbarelseboken.
Ja.
Så det här är alltså en av de 7 gånger var vi känner igen samma tidsperiod.
Och där är ju också något annat påfallande, det är det att Jesus sin tidsperiod som vår Messias, från han blev döpt till han blev korsfästet, var också 3,5 år, 42 månader eller 1260 dagar.
Och viktigt att se i det här perspektivet som vi mycket snabbt sammanfattade från Bibelns profetior, är att den här tidsprofetian, 1260 dagar, den är starkt ihopkopplad alltid i Bibelns profetior till den här antikristmakten som enligt Daniels profetior här är någonting som skulle uppstå i Rom, existera fram till Jesu återkomst, alltså någonting som du och jag idag ska kunna se i vår värld. Och i beskrivningen här och i beskrivningen i Andra Thessalonikerbrevet så kan vi snabbt identifiera den här antikristmakten som varande den romerska kyrkan, tyvärr. Det står så i Andra Thessalonikerbrevet så här: låt ingen bedra er på något sätt, ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördervets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. I de här beskrivningarna utav antikristmakten, och vi tittar ut i vår värld, så är det oundvikligt för oss att se där i den romerska makten som någonting som fortsatte efter det romerska rikets splittring. Återigen, järnet i Daniel kapitel 2 fortsätter i fötterna och tårna ända tills Guds rike upprättas. Det här, vi ska alltså kunna hitta enkelt uttryckt enligt Bibeln att Rom är verksamt idag. Och tyvärr hittar vi det endast i den romerska kyrkans verksamhet, och speciellt under den tid som vi nu har som historisk bakgrund, reformationen och den tid i Europa under mörka medeltiden.
Och även kristna i samtiden förstår ju också från de här profetierna att det var något här som var i horisonten. De förstår själv vart de var i tiden.
Absolut, ja. I den första kristna tidsperioden, det som vi kallar för oldkirken, där var det klart för de som skrev böcker, de som var ledande, de som var profilerade kristna. Det var klart för de alla sammen att de fyra makterna som du presenterade från Daniel 2 och 7, de representerar Babylon, Medio-Persia, Grekland och Romerike. Och det var nästan ingen som inte var enig i det. Och det är ju nog så väsentligt. Och de var också eniga om att det lilla hornet som skulle komma ut från det fjärde dyret mellan de 10 hornen, det var en antikrist. Så därför, när man, de som levde närt upp till 500 för exempel, de såg ju hur Rom och det klassiska romerska riket var vid att kollapsa fullständigt och falla samman. De såg dessa barbariska stammarna som kom invaderade närmast det romerska kontinent, och de skönte att Rom faller. Nu ser vi dessa hornen är vid att etablera sig, och snart så vill vi se att antikristen kommer. Därför kunde för exempel Tertullian si, för han såg dessa 10 hornen, så kunde han si att vi borde be för Romerike, att det ska fortsätta, för den makten som kommer efter Romerike, den kommer till att bli mycket, mycket värre än Romerike. Så det var enighet bland de första kristna helt fram till 500 om vem, om att antikristen är beskrivet i Daniel och i Andra Thessalonikerbrevet, och att den skulle komma innanför kyrkan i Andra Thessalonikerbrevet, och ifölje profetin i Daniel 7 så skulle den komma ut från Rom.
Ja. Men det med tolkningen av antikristen var ju också, vi har gått igenom lite i historien över den reformerade titeln, att det var det också ganska stor enighet om.
Det var, ja, för allerede från Wycliffe så blev det banket klinkende klart det var andre røster før Wycliffe som promoterte tanken om at pavekirken da var oppfyllelsen av antikristprofetien i Bibelen. Mm. Men fra Wycliffe og så videre, så er det ganske klart og ganske noe som de er ganske enige om, i alle fall dissidentene, eller dissentene, blant de som levde i middelalderen, de som protesterte mot system og den slags, Hus og Wycliffe er to viktige representanter der, de var enige om at pavekirken da var oppfyllelsen av disse profetier. Og når vi kommer til Luther, så strevde han litt med disse tingene. Han kjente jo til Hus, og han kjente til kristne som levde før ham. Og det å få Luther å akseptere denne tanken at faktisk talt historiens hovedmotstander til den kristne sak er romerkirken, det var veldig vanskelig for han å ta med en gang.
Han kom jo selv innenfor romerkirken.
Han var jo selv en munk, og alle rundt han var katolikker. Ja, hele Europa var katolsk helt til tyskerne begynte å løsrive seg. Mm. Så Luther, han bruker noen år på å få bekreftet dette i sitt sinn, men når han skriver sitt skriv mot Ambrosius Katarinus, som hadde utfordret Luther, han skriver dette i 1520, så er det helt klart i Luther sitt sinn at pavekirken er oppfyllelsen av profetien. Han skriver rett ut til Katarinus om denne saken, og dette er like før han da reiser til Worms og skal stå til rette foran keiseren og alle de andre. Dagen før han reiser til Worms, så skriver han ferdig dette skrivet mot Katarinus, Ambrosius Katarinus, og sender det. Så Luther var klar. På det tidspunkt så var Luther overbevist.
Och det är viktigt, tror jag, att betona i hela den här beskrivningen av Bibelns profetior. Mm. Bara för att Jesus eller Gud i sitt ord identifierar antikrist som den romerska kyrkan betyder inte att Jesus är ute för att leta och smutskasta människor. Mm. Absolut inte.
Nej.
Bibeln är supertydlig på att evangelium innebär att Jesus, Gud, älskar alla människor. Jag är en syndare precis som människor som är i det här systemet. Och Jesus gav sitt liv för oss alla för att göra det möjligt för oss att kunna följa honom och få evig frälsning på grund av hans kärlek. Och bara för att men det här lika mycket som Jesus vill förkunna det budskapet om evangelium och frälsningen, så vet han om att vi är i en stor konflikt mellan Gud och Satan. Och där i så varnar han också i sitt ord för att det finns, Satan kommer använda makter i vår värld för att bryta ner evangelium som vi sett de senaste programmen här om och ersätta med andra evangelium i stil med rättfärdighet genom gärningar och så vidare.
Och det är alltså ett system eller ett rike i olika tillfällen som han varnar emot här. Det är inte individuella personer som har varit en del av det systemet.
Ja.
Och det är ju viktigt att ta fram, för jag menar, då har Gud jobbat ju för individuella personer, individer, och det ser vi ju ned genom historien som du tar fram här, att Babylon, Nebukadnesar som var ledaren av det system och som hade gjort mycket vånd för jutefolk och hade invaderat och förstört huvudstaden och dödat massa med jute. Men Gud jobbade för honom, och vi ser faktiskt att Bibeln berättar om att han blev omvänd.
Jajamän.
Och han tog emot evangeliet. Och det ser vi också med många andra personer som kom ut av de här system som Gud jobbade för.
Och det är jätteviktigt att betona precis det du säger, och att i Persien, Grekland och Rom bara för att Jesus och Gud pekar ut de här som förföljande makter och varnar för dem i kärlek, som en kärleksfull far varnar för faror för sina barn. Bara för att Jesus gör det betyder inte att han angriper individer, till exempel grekiska personer. Eller
det är ju intressant, det är faktiskt, om du tänker lite på det, Dan, för att Paulus, han var ju en del av det systemet, också en förföljande makt.
Ja, just det.
Och han trätade ut av det, han var inte en del av just ett av dem här, men han var del av en förföljande makt på ett tidspunkt och hade gjort mycket vond. Och ser sig själv och säger, jag var främst i att döda. Och han går ut av det.
Ja.
Och därför kanske också han har en extra stark önskan om att hjälpa andra med att både förstå vad det är de ska vara försiktiga med, men också hoppa de att kalla folk ut. Och många av Paulus skrifter var ju med till att kalla ut. reformatorerna som var del av de här systemen som såg ljuset. Mm. Och det var det Gud ska ta många, många som gjorde, som hade många olika positioner i de här systemen, inte minst inom romerkyrkan som vi har sett, som tog emot, som ångrade,
yeah,
och som var, gick över på Guds sida och verkligen gjorde ett stort jobb.
Jajamän. Så viktigt när vi läser Uppenbarelseboken och Daniel är att förstå att alla de varningar som finns därifrån Gud är där i kärlek till mänskligheten som hans barn och med ett kall att komma ur de här systemen som faktiskt inte hjälper mänskligheten att se vem Jesus är, vem Gud, vad Guds karaktär är och finna frälsning i honom. Men likväl är det viktigt att betona den här bakgrunden till Uppenbarelseboken 11 som vi här gått igenom för att se att Bibelns profetior sammanknippar den tidsprofetia som Daniel kapitel 11 börjar med alltid och på alla de här sju ställena kopplar ihop, förlåt, Uppenbarelseboken 11, tack så mycket. Uppenbarelseboken 11, den tidsprofetia som är i början där, är sammanknippad alltid till den romerska kyrkan eller påvemakten som kom efter Rom och som haft en särskild verksamhet under de här 1260 åren som Bibelns profetior faktiskt berättar för oss att det måste vara. Precis som att djur är symboliskt, eller precis som att andra symboler i Daniel Uppenbarelseboken inte är bokstavliga, att det är ett djur vi ska akta oss för, eller för att Jesus är ett lamm till exempel, utan det är symboler. Likadant så är tid, det kan i Bibelns profetior vara symboliskt. Mm. En dag i det här fallet, och på många andra ställen i Bibeln, hittar vi exempel på hur en dag symboliserar ett verkligt år i tiden.
Ja. Ett exempel är ju för exempel judarna som vandrar 40 år i ökenen och blir testet. Jesus vandrat 40 dagar i ökenen och blev testet.
Ja.
Och det att man håller den syvende dag helig, så har man ett syvende år, vart syvende år som skulle vara ett speciellt år man satte sida som ett sabbatsår. Ja. Och många slike liknande
Men om
exempel.
Vi då går in med det principet och då förstår att vi snackar om en tidsperiod här som i så fall måste vara litterär år. Då har vi nu snackat lite om det tidligare, men kanske vi ska rissa upp lite igen och repetera. Var är det vi får det här året 538 från? Och inte minst slutet, vad är det som händer i 1798 och som gör att vi får den här tidsperioden till att passa ihop i historien?
Ja. Efter Joakim från Firenze, som cirka 1200 i vår tidsregning, så blev det mer och mer allmänligt att se på dessa 1260 dagarna som år. Mm. Så allerede på reformationstiden så var det standardlära bland de reformerade att se på dessa som år. Mm. Och det som var alla spörsmål var, när börjar det? Mm. För hvis vi kan veta när dessa började, så kan vi också veta när de ska avslutas. Så Luther för exempel, när han såg detta, han så skönt tanke helt, och han sa rätt ut, jag förstår inte de 1260 dagarna, jag förstår det inte. Mm. Och många andra måste komma till samma erkännelse. Men det som Luther förstod, det var...
Och det är ju också kanske för att har du bara ett tal, då kan det vara mer osäkert. Men har du två datum du ska passa in i historien,
riktigt,
då är det mycket lättare för ett pussel till att passa ihop.
Netto,
och det hade Luther ju inte på det tidspunkt. För den sista delen hade fortfarande inte blivit uppfylld. Så han hade kanske på det sättet svårare att pricka in det.
Ja. Och många kom upp med forskjelliga förslag. Ett gott förslag kunde vara den gång Konstantin blev en kristen och införde religionsfrihet för de som hade blivit förföljt. Och den gång så fick kyrkan privilegier och romerkyrkan drog ju nytta av detta. Så någon ville säga att det 313 är ett fint startår. Andra vill börja på Theodosius den stores tid när stat och kyrka är verkligen sammansmältet och annorledes troende blir förföljt. Någon vill börja säkert den dagen paven började kalla sig för Kristi vikar. Eller så vill någon börja på Gregory den stores tid, som runt 600, för Gregory var regnet som den första paven i medelåldern och han var också den mäktigaste paven upp till sin tid. Mm. Någon vill säkert också börja på Karl den stores tid när han blev kronet, vet du, av paven där i Frankrike. Och ja, så det som nog är det bästa startpunkten, det är på 500-talet, på Justinians tid. Och faktiskt talat så har vi någon hint ifrån Martin Luther på detta punkte. Mm. Och här skriver han i sitt berömte skriv, ja det är ju inte berömt, men i alla fall så är det speciellt detta skrifte mot Ambrosius Katarinus. Jo, han skriver där på sida 65 i den här Martin Luther verker i utvalg, så skriver han med ro, när Daniel här säger att detta riket ska stå fram vid änden av fyra riker med Romrike, som är mäktig genom sina vapen som det sista, så är det klart nog att han hentyder till det faktum att pavens tyranni tog till nettopp i det romerske imperium stod för fall. Mm. Och jag tror den historiskt lärde världen är enig om att när Romrike faller, ja, så tar pavdom över många av de tingene som Romrike gjorde för. Så paven tog kejsaren stol. Och ögonblicket, det skedde, det har vi ju snackat lite om för. Det var under Justinians tid. Mm. För första gången i historien, i kyrkohistorien i alla fall, så har vi den stora romerske kejsar som bemyndigar paven som den högste bland alla kristna i världen. Så det var fem patriarker. Det var en patriark i Rom som kalltes paven, så var det en patriark i Konstantinopel, där var en i Antioch, en i Jerusalem och en i Alexandria. Mm. Och de konkurrerade med varandra helt ifrån 300-talet om vem som skulle vara den starkaste, ypperste. Och det att nå kejsaren, som nu är vid att konsolidera det romerske riket som var vid att falla fra varandra, och det sista krampeträckningen av det klassiska romerske riket, det att han går ut och erklärar paven som den som alla kristna duliga refsor och placerar detta i lovkoden sin. Corpus juris civilis, som den kallas. Och denna lovkoden, noa den varte helt fram till den franska revolutionen. Det är ju också väldigt intressant. Mm. Ja. Så 538, där sker det något speciellt.
Okay.
Ja, för fem år efter det dekret, det brevet som blev gitt från Konstantinopel av Justinian, fem år efter detta så är det att östgoterna blir besegrat av den bysantinska här till Justinian, Belisarius. Det skedde i 538. Mm. Östgoterna som hade ockuperat Rom en lång tid, de hade 150 000 soldater och nu var de reducerade till 20 000 eller något.
Så det är ganska klart etablerat det här tidspunktet.
538 är ett väldigt gott årstal för en form för att pavekirken får en speciell bemyndigelse.
Och ser vi så vidare efter vår 1260 år här, ja. Låt oss då säga liksom afasisk passer. Ja. Hvordan etablerer det den her tidsperioden, er det første?
Ja, for det andre årstallet må jo stemme. Det holder ikke at bare ett av årstallene stemmer. Mm. Begge må stemme og korrespondere med hverandre.
Riktig.
Ja, det ene reiser systemet opp, det andre forsvinner systemet eller ødelegger systemet. Og det er jo et enkelt faktum at den franske revolusjonen var ett angrepp på kirkemakten och kongemakten. Kirken hade missbrukt sin höga stilling. Kongemakten hade slöst bort landets pengar och folk var fattiga, men Ludvig den 16:e i Frankrike han gasset sig helt vilt med de våldsomste palasser och en klädning som var helt utan en annan världen. Och du vet allt var sölvskejer och guldtallerkener och det var en sus utan like. Mm. Så det franske folk orket ikke mer. Och där skedde noe med mentaliteten till det franske folk. Och egentligen så är det också en ideologisk kamp som här blir beskrevet. För vi har gått från att folk ofta i de högre akademiska kretsar så tror man på Gud, man tror på Bibeln. Och så kommer man till det punkt att vi har ju de fysiska loven och efter Newtons sin uppdagelser och formuleringar, så tänker man, ja men universet det går jo nærmest av seg selv. Vi trenger ikke noen Gud som skal være her og kontrollere oss og som skal fortelle oss hva vi skal gjøre. Så da kommer tanken inn om deisme, at Gud har nok skapt alt å begynne med, men han har forlatt vår planet. Han er et annet sted, og han har overlatt oss til seg. Voltaire trodde på det. Han var en deist. Mm. Og fra det punktet over til full ateisme, det er ikke så langt. Og det var det som skjedde i den franske revolusjonen. Man fullstendig forkastet tro, man forkastet disse tingene. Og i stedet for å løfte opp Bibelen, så bringte de inn fornuftens gudinne og gjorde henne til det store. Det var en hån mot kristendommen, mot Bibelen. Så den franske revolusjonen er et oppgjør med kongemakten og kirkemakten. Franskmennene, etter revolusjonens intense dager, i 1798, sender Berthier, en flink general, til Rom. Hans assistent spaserer inn til paven og kardinalene rundt ham i 1798 i februar, og ydmyker paven og pavekirken på det voldsomste. Det er på mange måter det siste sukket fra pavekirken gjennom en lang, lang rekke år. Mange ville erklære at i 1798 så falt det pavelige Rom. Det kollapset.
I alle fall et dødelig sår.
Et dødelig sår, ja. Ja. Så også, ja. Berthier, som var generalen den gang, han annonserte at pavekirken er nå kollapset, falt, den er borte vekk, og i det sted har den nye italienske republikk stått frem. Og paven mistet alle sine rettigheter, alle sine privilegier. Og du har et sitat her.
Jeg kan lese, det var altså da paven ble tilfangetagen og senere et år dog. Og det her er altså den menneskelige representanten for det her systemet som har vært så mektig gjennom historien. Och som du sa, Frankrike ville ju markera att det här var något mer än bara en persons fall. Det här var ett systems fall. Berthier spikade upp de här plakaten där det stod så här. Det romerska folket träder återigen in i rätten att styra. I förklarandet av sin självständighet, upprättandet av en romersk republik med det antika statsskicket från det romerska imperiet. Som ett resultat är varje tillfällig auktoritet som kvarstår från påvens styre upphävt. Och den ska inte utöva någon mer funktion. Ja. Det här var den attack som Frankrike gav mot påvekyrkan 1798. Som avslutar på ett väldigt tydligt och konkret sätt den här perioden av 1260 år.
Det är ganska intressant att det mittpunkten mellan 538 och 1798 är sån runt 1200. Och runt 1200 så levde den mäktigaste paven i historien, efter mångas mening, Innocent den tredje. Och det som är sån en enkel förklaring på det är det att det pavliga Rom växte från de första århundradena gradvis och nådde ett klimax där runt Innocent den tredje tid. Och från Innocent den tredje så begynner det å degenerere og gå nedover. Og så fikk de jo et plutselig kollaps der i reformasjonstiden, men det endelige dødsstøtet, det kom da efter den franske revolusjonen 1798.
Ja. Og går vi da tilbake til den tekst som vi tog utgangspunkt i nå her i Johannes åpenbarelsesboken i kapitel 11, da har vi altså lest de første to versene her, og da prater vi om i vers 3, jag ska befala mina två vittnar att profetera under den här tidsperioden 1260 dagar. Och nu har vi ju då förstått vad den här tidsperioden är för något. Så nu har vi lite bättre förståelse av vad det är för en tidsperiod vi pratar om. Men vad är de här två vittnen som beskrivs?
Ja, då må vi bruka Luthers geniala princip, sola scriptura princip, och la Bibeln forklare seg selv, og la Bibelen være den endelige autoritet. For vi kan sitere Shakespeare og Ibsen og Grundtvig og hvem det nå måtte være, men det holder ikke. Vi må la Bibelen forklare seg selv.
Och det var ju i princip genom hela reformationen som vi stort sett alla stod för de reformatorerna. Ja. Men var kommer vi då till? Vilken text ska vi till för att
förstå? Exempel Johannes evangelium kapitel 5 vers 39. Vill du läsa den kanske?
Ja, jag kan läsa den från Bibeln. Då. Det är Jesus som talar till sina till en grupp
människor. Ja,
precis. Ja. Och han säger så här då. I Johannes kapitel 5, vers 9. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig.
Så skrifterna vittnar om Jesus. Det kan ju vara andra ting som vittnar också. Men i alla fall så vet vi att skrifterna vittnar om Jesus. Mm. Och det är ju inte konflikt med meningen här. Det lager inte någon uppskakning om vi lägger in istället för vittnar det gamla och det nya testamentet, Bibeln. Mm. Och det passar väldigt gott i sammanhangen här. Jag vill ge mina två vittnar, det vill säga det gamla och det nya testamentet, och profetera i 1260 dagar klädd i säck genom denna mörka tiden på 1260 dagar, hvor det Pavel i Rom hade en slags andlig överherredöme i världen, i alla fall i vår del av världen, så var det en mörk tid. Det var förföljelse. Vi har ju sett kapitel efter kapitel i denna boken hur Bibeln har stått som en front mot förföljelse. Mm. Det har varit bibelförföljelse, proklamering av Bibeln, förföljelse. Så en trist tid. Så därför står det att den var klädd i säck. Mm. Ja. Så går vi vidare till vers 4. Detta är de två oljeträr. Du känner, dessa vittnen må ha någon energi. Det må vara en kilde hvor igenom lyset kommer. Och därför står det, detta är de två oljeträr och de två lysestaker som står för jordens herre. Igen ett bilde på Guds ord.
Ja, för ljus har ju använt många gånger i Bibeln som ett symbol på Guds ord. Det är kanske ett av de mest kända symbolerna också som vi använder. Att Guds ord är som ett ljus, en lykte för min fot. Ja. Och hela vägen genom den symboliken ju
det. Det här är något som jag gillar med Bibelns profetior. Precis som vi såg i början hur Daniel kapitel 2 och Daniel kapitel 7 beskriver samma sak, kompletterar varandra med mer information. Ja. Så ser vi här hur Uppenbarelseboken 11 också ger en bild av samma tid fast från perspektivet av Guds ord. Ja. Medan Daniel gav perspektivet av den förföljande makten och hur det här sammanflätas.
Riktigt, ja.
Och nyckeln återigen i det här, en stor nyckel till att förstå det här, var just den tidsperioden som i historien och Bibeln måste tillhöra den här tiden som vi kollar på.
Så står det här vad som sker hvis man går emot Guds ord, som ska få lov till att virka till en viss grad genom de 1260 åren. Så står det där som någon vill skada dem. Och det har vi ju sett genom historien att det är många som vill skada dem och bränna dem upp och allt detta. Där som någon vill skada dem, då går det ill ut från munnen deras och förtärar fienden deras. Ja, om någon vill skada dem ska han drepas på den måten. Och så står det vidare att de har makt till att lucka himmelen så det inte faller regn i de dagar de är profeter. Och de har makt över vannene till att göra dem till blod och till att slå jorden med all slags plagor så ofta de vill. Mm.
Och vi kanske ska backa lite bara det med det du ser här med att de var i klädd i säcktyg och det var motgång och förföljelse på många sätt emot det här.
Ja.
Och det var ju något av det som vi upplevt och vi har sett på den här genom historien. Ja. Allt den motgång det har varit emot Guds ord. Nu snackar vi om Frankrike också specifikt i det här programmet. Och där inte minst såg vi ju efter att reformationens ljus kom till Frankrike och det var försök på att komma ut. Det var även Bibel som blev översatt till franska. Och ändå såg vi något av den starkaste förföljelse som vi har. Och vi pratar ju här om en tid lite efter reformationen, Bartholomeus natt den 24 augusti i 1572 som tas upp i det här kapitel som vi följer med i från den stora striden som vi följer i den här serien. Och det beskrivs ju som en fruktansvärt dag och händelse där omkring, hvor att i tusentals personer dödades, skrivs en period här på inom två månader att så många som 70,000, alltså 70,000 personer blev dödade och många av dem på brutalt sätt på grund av deras tro. Ja.
Kirkehistorikere generelt, de tar fra 5000 til 100000.
Ja, och det här var ju en händelse speciellt riktad emot protestantismen och protestanter under den här natten som helt enkelt skulle utrotas ur Frankrike. Ja. Och det var fruktansvärda beskrivningar om vad som hände under den här tiden. Förräderi från mellan varandra och helt enkelt en nästan total utrotning utav dem så fort man kunde hitta.
Och, ja, en tid som verkligen gjorde mycket och det var inte det enda tidspunkt, men det beskrivs ju på en lång tidsperiod med en förföljelse som var väldigt grym i Frankrike som faktiskt var så succéfull att man faktiskt beskriver att de hade succé med att rytta ut reformationen från Frankrike.
Men ett av de mest fruktansvärda exemplen som illustrerar vad som hände under den här tiden.
Mm. Och då är den här ju också... Alltså det är ju groteskt egentligen något av det som händer omkring det här. För att när nyheterna, om man ska se kunskapen om det här kommer till Rom. Mm. Då ser man ju så att påven på det tidspunkt, Gregorius den 13, må det vara, han gör faktiskt en medalj. Var han på den ena sidan av medaljen har bild från den här massakren. Och priser det här som ett stort steg för makten, för kyrkan att utrota sin fiende, om man ska säga. Det som de så motarbetade deras makt.
Ja. Och i det också annonserar en tacksägelsegudstjänst för det som hade hänt där nere. I Spanien ser vi en annan anhängare till romerska kyrkan, kungen där, Filip den andre, som uttrycker att det här var den mest glädjefulla dag i hans liv. Ja. Det är fruktansvärda människosyner som visas igenom i den här konflikten av religiösa krig. Som
något som vi har väldigt svårt att relatera till idag, hurdan att människor kan döda oskyldiga bara för att de har en annan religiös uppfattning än de själv. Mm. Och så till och med nästan glädjer sig om det. Om man ställer sig själv frågan, varför? Ja. Och för mig då tror jag en av de enda saker som kan hjälpa mig att förstå varför människor kan göra det här är att det måste ligga något bakom. Ja. Det måste vara någon konflikt. Mm. Någon makt som ligger och är större än det människa. För jag har så svårt att förstå och acceptera att som människa att det ska kunna bo en sån ondska i oss som det vi ser i många av de här fruktansvärda begivenheter, om inte det är för att det är en god och en ond makt som arbetar i universet. Mm. Och att de här människorna ligger under för det.
Ja. Och det är ju det som jag gillar med det här kapitlet och den här boken, hur den lyfter fram just den tanken med det bibliska perspektivet utav en konflikt mellan gott och ont som går mycket djupare än det som vi ofta ser ytligt. Och där det här syns som attacken emot evangelium och Guds principer, Guds kärlek, att man angriper det och kastar ut det ur ett land helt enkelt. Ja. Nu århundrade senare på 1700-talet dit vi kommer till uppfyllelsen av de 1260 dagarna där det på något sätt slår tillbaka mot den makt som utrotar Guds kärlek nu själva blir offer för det som man helt enkelt skapat i samhället. Ett typ av hat emot allt vad religion heter. Mm. Och här ser vi ju då framväxten utav ateismen i Europa.
I vers 7 så står det i detta kapitlet: och när de har fullfört sitt vittnesbörd, alltså när Guds ord har fullfört sitt vittnesbörd genom de 1260 åren, och när han har fullfört sitt vittnesbörd, då ska dyre som stiger upp från avgrunden föra krig mot dem som besegrat dem och drepte dem. Mm. Så här har vi, perioden är klar, 538 till 1798. Mot slutten av denna perioden så ska det komma fram ett dyr, en våldsam makt.
Och en annan makt.
Och det är den makt ska alltså gå emot den makten som gick emot vittnarna, det är det du säger?
Nej, den makten ska gå emot vittnarna.
Mm. Den ska gå emot vittnarna, ja.
Riktigt, ja. Så Guds ord ska få en formidabel motståndare här som vill pröva att utrydda Guds ord.
Får aldrig vila.
Ja, får aldrig vila. Och så går vi vidare till vers 8. Och likene deras Det vil si likene fra de to vittnene. Mm. Lik, og det vil si like av Guds ord. Guds ord har blitt trampet på, har blitt ødelagt. Og likene der skal ligge på gaten i den store byen. Mm. Og stor by, det er et sted hvor det bor mange mennesker. Den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, jeg vet, på 1600-tallet, 1700-tallet, så var Paris den største byen i verden, med London som nummer to. Men den kalles her den store byen. Den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt. Sodoma, da får vi klare assosiasjoner til dekadens, umoral, til utskjeelser, party time, non-stop, og folk gjør det de har lyst til, en form for anarki nærmest. Mm. Og Frankrike under den franske revolusjonen var et kaotisk sted, hvor hemningene hadde blitt sluppet helt løs, og folk gikk fullstendig berserk. Hatet mot kongemakten og kirkemakten hadde bygd seg opp i århundreder. Nå fikk det fritt spillerom. Mm. Så Sodoma her er et bilde, klart bilde på en umoralsk by, et umoralsk fenomen i menneskenes historie. Ja. Mot slutten, rett før 1798.
Ja, du nevnte kungamakten eller haten, og det var jo faktisk noe som ja, ikke ens kungar gikk fria der. Ludvig den 16. Der, som, når han fikk, det sägs at når han fikk høre om oroligheterna i franska revolutionen, så frågan är det uppror, och hans svaret blev nej, ers majestät, det är revolution. Man förstod hur allvarligt det här var, och han själv som kung gick döden till mötes. Han blev avrättad i giljotin där. Så här gick ingen säker under den här kaotiska tiden i Frankrikes historia.
Det sägs han strittet våldsomt emot då.
Ja.
Det var ju till forskjell fra de martyrerna bland reformatorerna.
Ja.
Och det var ju helt anarki på det här tidspunkten, alltså var att samhället fullständigt mistade till på ett visst tidspunkt all kontroll.
Mm. Och så blev det sammanlignet med Egypt.
Ja.
Ja. Och i Bibeln beskriver Egypt farao var leder för Egypt. Det står när Israel Moses hade
en samtal
med farao, så står det: vem är Herren att jag ska svare ham, eller? Mm. Mm. Og så står det et annet sted, en interessant tekst i Ezekiel 29, vers 3. Ezekiel kapittel 29, vers 3. Og vi må skynde oss litt her. Der står det: tal og si, så sier Herren, Herren, se, jeg kommer over deg, farao, kong i Egypt, du det store sjøuhyre. Så her blir Egypt sammenlignet med et sjøuhyre, med farao som leder, som ligger midt i dine elver, og som sier, min elv tilhører meg, jeg har selv skapt den. Mm. Man benekter en skaper.
Yeah.
Ja. Og det var nok så indommelig, og spesielt for Egypt, for hvis du legger merke til det de tilpa, så var det slanger, og det var katter, og det var all verdens ting fra denne skapning. Mm. Ikke de himmelske tingene, selv om de hadde nok himmelske guder, men det var et veldig fokus på det skapte. Ja.
Det här gillar jag, för Bibeln är supertydlig på att Sodom och Egypten, det är andlig mening.
Riktigt, ja.
Det är en andlig beskrivning. Och den omoral och den här förkastandet av Gud är något som Bibeln beskriver, är någonting som lätt identifieras med historien. Där vi enkelt, historien vittnar så här, att för första gången så hörde världen en hel församling av män, talar om Frankrike, som hade fötts och uppfostrats inom civilisationen och tillägnat sig rätten att styra en av Europas främsta nationer, Frankrike då. De hördes med en röst förneka den mest upphöjda sanning som människor fått del av, och med enstämmig ton förkasta tron och tillbedjan av en gudom.
Ja.
Och det
var ju något av det som verkligen karakteriserade hela revolutionen. Det var ju en fullständig ateism. Alltså att man vill ha dött på allt. Och det är ju intressant det där ser här, för att under århundradet då har Frankrike sett en otrolig förföljelse och en brutalitet av en kyrka som man vänder sig emot. Men man gör ingen skillnad på vad det här står för. Mm. Så man klassar ju allt på ett, och man klassar Bibeln på detsamma, man klassar kyrkan på detsamma, och avstår från romarmakten, från Bibeln, från Gud själv. Och man vet inte har något med det här att göra. Och det är ju något som ofta sker idag också, att man har haft någon dålig erfarenhet Och så kastar man liksom ut, vi säger the baby with the bathwater. Mm. Alltså man kastar ut alltihopa. Och det är något av det som händer här.
Ja. Ja. Men på den tiden så var det ju helt unikt i Europa att förkasta Gud, ett helt land förkastar existensen av Gud.
Det var unikt i världshistorien.
Ja. Och jag menar, de gick ju så långt här då att det var ju en fullständig förnekelse. Man ville ju inte ha något med något att göra. Mm. Man gick in och man namngav gatorna, gav nya namn till inte mindre än 1400 gator i Paris för att de enten hade namn som relaterade till kungar, till drottningar eller till helgon eller något annat som hade med statsmakten eller religionen att göra. Man gick ju till och med så långt att man tog det helt basala som vi känner som har en relation till ingen annanstans än Bibeln, och det är Sydåkersveckan. Vi har året som är relaterat till solen som går runt om jorden. Vi har månen som är relaterat till eller månaden som är relaterat till månen. Vi har dagen som är relaterat till solen, men veckan har vi ingen naturlig koppling till. Den har vi bara en referens till i Bibeln, och det annars så kände man ju den gången man insåg det. Och man sa, det här må vi göra bort med. Och då introducerade man en kalender. Republikansk kalender som istället för att ha 7 dagar så hade den 10 dagar. Yeah, yeah. För fullständigt kommit bort från det, man gav nya namn till alla månaderna och man delade upp, man fick nya helgedagar och fullständigt önskade att bryta med allt. Tidsräkningen började man om på, man räknade en ny tidsräkning från det tidspunkt var att man introducerade den här kalendern. Och ett försök som är ganska intressant, och det har varit försökt på andra ställen, Ryssland försökte då en viss tid att köra en 6-dagars vecka, men det som är intressant är ju att allt det här hade ett bakslag också. Mm. Och man insåg att efter en tidsperiod att det här hade gått för långt. Veckan fick man gå tillbaka på, man hade den i 9,5 år. Men sen insåg man att människan var helt enkelt inte skapat till det. Även djurna var inte det. Den här cyklus, det bara stressade ut folk och man gick faktiskt tillbaka till Sydåkercyklusen. Men vi ska tillbaka till texten här, för vi har bara ett par minuter kvar till att göra färdig här.
I vers 8 så står det som ett nytt hint, där hvor deras herre blev korsfästet. Mm. Jesus säger, det dere har gjort emot en av disse mine minste, det har dere gjort emot mig. Mm. Och det kan ju referera till detta grusomme slakteri som fanns sted Bartolomeus natta. I vers 9, i 3 dagar och en halv ser människor fra alle folk stammer og tungemål på likene deres, og de tillater ikke at likene blir lagt i grav. Det var en periode på 3,5 år gjennom den franske revolusjonen, hvor dette fant sted som du beskrev, hvor Bibelen virkelig ble tråkket ned i søla. Ja.
Og det var spesifikt 3,5 år fra at man gikk imot Bibelen til at man introduserte en viss religionsfrihet igjen.
Nettopp, ja. Så står det også, de som bor på jorden skal glede seg over dem og fryde seg, og de skal sende gaver til hverandre, for disse to profetene var til plage for dem som bor på jorden. Og etter 3 dager og en halv kom det livsånde fra Gud i dem, og de reiste opp på sine føtter, og stor frykt falt på dem som så dem. Vet du når bibelselskapene i vår del av verden ble opprettet? Rundt 1800.
Ja.
Ja. De svenske, de norske, de danske, de tyske, de franske, whatever.
Och det var ju det också att folk generellt världen över såg att det man hade gjort i Frankrike och resultatet över historien av att ta bort Guds ord och att utryta reformationen och Guds folk, det hade bakslag. Och man önskade inte att se det igen, man önskade att se en annan, vad ska man säga, inflytelse. Och därför gör man allt vad man kunde för att få ut Guds ord i översättning till folket så de kunde få det. Och Gud, så har vi idag, du har möjlighet tillsammans med mig att kunna studera och förstå vem Gud är utifrån Guds ord. Låt oss ta tid till att göra det och ta tid till att lära känna den Gud som älskar oss. Tack för ikväll.